Hej och välkomna till det 36:e avsnittet av Från bäck till bron, en podcast om svensk krim. Jag heter Gustav Miklasen och du heter Mattias Axelsson.
Som vanligt.
Som vanligt. Vi konstaterar precis att vi är inne på säsong 5. Hur känns det att ha gjort 4 hela säsonger tidigare?
Jag tycker ju att säsong 4 kanske, ja, den är väl inte våran bästa säsong.
Men inte våra längsta
heller. Det var ju ändå en hel säsong, så att jag tänker att nu är det säsong 5, så att då får vi väl göra det bästa av situationen.
Ja, någonstans har jag valt att bara döpa dem till en säsong per person vi fokuserar på, typ, eller per...
Så då är alltså säsong 1 med Gösta Ekman som Martin Beck, säsong 2 Bosse Jarnebring, säsong 3 Carl Hamilton, säsong 4 Kommissionen och nu säsong 5 Johan Falk.
Exakt, vad fan, helt enkelt.
Är säsong 5. Hur räknade du, vad fan, i det här, i livvakterna som vi ska prata om idag?
Jag försökte, men jag tappade bort mig, tror jag. Men jag kan väl säga så här, jag är väl besviken på mängden, skulle jag säga. Jag räknade med att det skulle vara fler.
Ja, det var inte så många som du hade önskat eller trott eller någonstans föreställt dig.
Nej, han har ju en period där när han är lite förvirrad en sväng. Som han var fan typ 3 gånger på 10 sekunder. Men utöver det, ja, det är, jag tror, jag kan ta det nu. Jag tror att jag kom upp till 8. Och det är väl en acceptabel summa, får man säga. Men jag hade hoppats på fler, får jag ändå medge.
Det kanske blir fler sen när det blir de här som är efter originaltrilogin. När han får det som nästan lite grann av en catchphrase.
Ja, vi kan ju hoppas på det. För jag har inte sett, jag har ju som sagt inte sett dem. Och inte du heller, va?
Jag har sett några av dem. Kanske 2-3 stycken.
Just det, så var det, ja. Nej, men det roliga är ju att det är ju inte bara som Johan Falk kan säga vad fan ganska mycket. Det är ju en massa olika karaktärer som den här, när man, ja, den som finns på YouTube, sammanklippningen liksom. Så att det verkar vara Johan, eller Jakob Eklunds catchphrase mer än Johan Falks. Mm. Men livvakterna på engelska, lifeguards, nej, det heter inte alls. Tror den hette så personal protection eller någonting på engelska.
Hade den ens en
executive titel? Protection, ja.
Executive protection, det låter inte riktigt lika tufft som livvakterna. Jag tycker ändå att livvakterna är en ganska tuff titel. Jag vet inte hur du känner inför titeln livvakterna.
Jag känner att det är en titel som till slut i alla fall har någonting med någonting att göra i den här serien.
Till skillnad från nolltolerans.
Nolltolerans, ja, precis. Mm. Du har inte kommit på vad den titeln kommer på?
Fortfarande nej, inte. Men alltså, jag tänker så här, tycker du verkligen att livvakterna har bäring? Alltså titeln, är det verkligen livvakter vi pratar om? Eller som den här filmen handlar om? Så som du tänker att en livvakt är?
Nej, det är det väl kanske inte. Men eller så här, det finns väl livvakter i de här grupperingarna. Men nej, det är ju inte en liksom, det är inte engelska ordet bodyguard. Det är det ju inte liksom. Men det är ju mer... Ja, nej, jag köper det ändå liksom. Mm. Tycker jag.
Du tycker att det är en bättre titel än nolltolerans. Den bottnar, alltså filmen bottnar lite mer i sin titel den här gången än vad den gjorde förra gången.
Ja, men det tycker jag verkligen.
Men är det inte så att livvakt, alltså i Sverige, är inte det typ ett skyddat begrepp? Sådär, lite som psykoterapeut, att ska du vara livvakt på riktigt så ska du jobba åt typ Säpo eller vilka det nu är som har livvakts. Eller kan du vara privat livvakt?
Ställer jag
frågan till dig så här som att du hade någon aning om hur livvakter funkar?
Nej, jag har ingen aning. Alltså, du tänker om det är som journalist, att vem som helst får kalla sig journalist, eller om det är som läkare som man väl inte får kalla sig om man inte har en...
Nej, men precis. Jag tänker ju att livvakt, eller så som jag minns det, jag har ingen aning om det här som jag säger nu stämmer, eller om det bara är liksom en fri fantasi i mitt huvud. Men jag har någon idé om att ordet livvakt är lite grann en skyddad titel. Du får inte kalla dig livvakt om du inte ingår i det här liksom Säpos personskyddsenhet, eller vad det nu heter. Alltså de som skyddar kungen och statsministern och tjofaderittan, de.
Ja, det är mycket möjligt. Jag tänker att det är ändå ett begrepp som används och slängs med hit och dit till höger och vänster. Mm. Men ja, det är möjligt att man inte får, det är möjligt att du inte får stå i telefonkatalogen som under livvakt om du inte är med i det.
Kan du förklara för våra yngre lyssnare nu vad en telefonkatalog är?
Det är något som Mattias brinner väldigt, väldigt mycket för. För det var något som var stort på 1900-talet. En stor bok med allas telefonnummer.
Och det är något väldigt häftigt med en telefonkatalog. Framförallt gula sidorna i telefonkatalogen minns man ju med värme. När man skulle leta upp någonting, till exempel en rörmuckare. Då bläddrade man i de här gula sidorna som är då en separat telefonkatalog. Och så kommer fram till R. Och längst bak på R, som rörmuckare då är längst bak på R. Så kan man hitta alla rörmuckare. Och sen, om man hade lite pengar som rörmuckare, så kunde man få en stor annons, en stort uppslag på sidan rörmuckare.
Nu måste jag fråga, har du någonsin använt gula sidorna i det här ändamålet? Inte just rörmuckare, eller, utan generellt?
Jo, jag använde ju gula sidorna ganska frekvent där någon gång i slutet på 90-talet. Alltså när jag flyttade hemifrån och av olika anledningar. Kanske inte just rörmuckare, det hade jag nog inte så stor användning av. Men jag har absolut använt gula sidorna rätt frekvent. Det här är alltså en tid innan internet fanns, Gustav.
Ja, här märks ju åldersskillnaden på så. Jag vill också påpeka att internet fanns, men du kanske inte var den som var snabbast i världen på att acceptera
ja,
det.
Alltså, så här, det var inte så att jag hade en uppkoppling i mitt hem. Jag hade inte en dator med modem i mitt hem 1998 när jag flyttade hemifrån. Och det fanns inga smarta telefoner, för det fanns väl ändå inte 1998?
Nej. iPhonen kom väl 10 år senare ungefär till Sverige, 2007, någonting 2008.
Ja, det kan man ju bland annat notera i livvakten att det inte är smartphones de använde sig av direkt när de ringer till varandra.
Nej, sen visst, det fanns ju tidigare, man vappade ju grejer tidigare, så att man kunde ju vara på internet.
Det var
förut.
Ju fräckt. Det var ju
jag fattade sån... aldrig riktigt. Varför,
ja, men det var som man... typ, du kan tänka dig som typ text-tv, fast i mobiltelefon sådär, att man kan... surfa fram till olika sidor som ser ut som text-tv. Det var väl nästan textbaserat internet-ish.
Ja, men jag fattade inte riktigt varför man inte bara kallade det för att surfa, för det var ju i princip det man gjorde på WAP, om inte jag minns fel. Men skit samma. Jag har aldrig använt gula sidorna mer än när jag delade ut det ett år någon gång, om det var till fotbollen.
Ja, det var ju faktiskt, det var ju årets höjdpunkt när gula sidorna låg i trappuppgången sådär. Man kunde hämta sin gula sidorna och sitta och bläddra sådär och drömma sig bort det till. Det är lite som att man surfar på Reddit nu för tiden. Det var ju bläddra gula sidorna 1998.
Jag kan säga, vi körde, det var en av, man kände sig lite äventyrlig, för det var ju en stor skåpbil och massa saker i, och så åkte vi ett villaområde, och istället för att hoppa in i bilen med varje så hängde vi på sidan, och så hoppade, det kände man sig ju ascool, liksom, få hänga med ett handtag vid sidan av bilen, som väl kröp fram i 5 km i timmen, men det kändes ju fortare när man hängde där, så att säga. Ungefär som när jag åkte biltak när jag bodde i fjällen och festade för några år sedan, det gick väl i 30.
Vad heter det, åkte biltak, vad är det för?
Ja, nej, men vi satte oss på taket och så var det någon annan som körde bilen. Och så åkte man där uppe.
Fräckt.
Sent på natten med någon promille eller 5 i kroppen, och det var väldigt mycket snö, och så hade man hjälm också för säkerhets skull.
Skithjälm. Bra att man hade hjälmen då. Det känns jävligt tryggt.
Men jag trillade aldrig av. Men det var en annan tid, ett annat liv. Det är preskriberat nu. Jag körde dessutom inte, så att jag hade inte körkort på den tiden.
Men jag tänker så här att jag ska göra ett diagram vid något tillfälle där jag försöker göra liksom... hitta sambandet, kausaliteten mellan hur mycket vi snackar strunt i början på avsnittet och hur intressanta vi tycker filmerna som vi ska prata om är. För nu har vi pratat nästan 10 minuter och har bara nämnt den filmen vi ska prata om idag.
Ja, det är
bara nämnt den titel.
Ja, det negativa med det är ju att avsnitten som vi kanske egentligen inte själva tycker är så roliga blir ju mycket längre för att vi pratar om så mycket annat. När vi kanske bara borde svepa igenom vissa avsnitt. Men,
sant.
Ja, ska vi gå in på dagens ämne som är, alltså, är filmen Livvakterna från 2001? Vad är det? Vem regisserade den?
Det var Anders Nilsson som regisserade den, och han har även skrivit manus tillsammans med Joakim Hansson. Två som vi redan noterade i förra avsnittet av podden. Två väldigt generiska namn som gör att de är väldigt svåra att googla på och hitta superintressant information. Men vi konstaterade väl redan i förra avsnittet att Anders Nilsson är en regissör som i första hand är förknippad med Johan Falk-serien. Det är ju det som kommer vara hans stora claim to fame när han avslutar sin karriär så småningom.
Anders Nilsson, är inte det han programledande i Parlamentet också?
Det är inte samma Anders Nilsson.
Nej, men han heter det, va?
Ja, han heter Anders S. Nilsson, eller kallas åtminstone Anders S. Nilsson. Jag tänker, heter man Anders Nilsson och blir en offentlig person så måste man på något sätt lägga sig till med någon typ av mellannamn, eller som till exempel Per Texas Johansson, att man liksom tar ett mellan. Man kan inte bara heta Per Johansson om man är en fotbollsspelare, utan man kallar sig då för Per Texas Johansson.
Ja, precis. Ja, Anders Nilsson, våran Anders Nilsson har ju inte rätt, för han heter ju också Karl Anders Bertil Nilsson, så att han har ju ingenting att hämta. Liksom,
men det är ändå bra att han heter Karl Bertil. Karl Bertil, det var roligt om han heter Karl Bertil Jonsson. Då hade man ju älskat honom bara av den anledningen.
Ja, då hade du tyckt det här var roligt. Nej, men Joakim Hansson och Anders Nilsson, det är ju samma personer. De gör ju den här första trilogin. Det är inte så att de gjorde en film och sen lämnade skeppet, utan de gjorde ju originaltrilogin och har sen även varit med in på fler. Framförallt Anders Nilsson då har ju regisserat ännu fler Falk-filmer. Så att det är inte som det är ibland, att någon gör en film och sen, oh, men det här var kul att spinna vidare på, och så kommer in nya regissörer som tar över och gör... Ja, spinner vidare på det, utan det här är samma, det är samma grundgäng liksom. Mm. Filmen hade premiär i, jag tror, augusti, 17 augusti 2001.
Ja, och det där tycker jag är lite intressant. Jag läste någon notering om det, just att den har premiär bara några veckor före liksom en av de absolut viktigaste händelserna i vår liksom nutidshistoria, nämligen 11 september-attacken.
Ja.
Och att det finns, jag läste i någon bok eller någon artikel om just livvakterna, att 11 september-attacken i någon mening liksom gjorde att livvakterna fick lite skjuts i publiktillströmningen, just för att den... Men alltså, det kanske, det är ju jättesvårt att dra paralleller mellan terrorattacken mot Wall Street Center och Pentagon och så vidare och livvakterna. Men det är ändå lite samma typ, det här organiserad brottslighet utanför lagen och så vidare. Så att, jag tycker ändå att datumet för premiären är värt att notera, åtminstone.
Mm. Ja, men det är absolut. Det finns ju de... Det befinner sig ju i samma faggor på något sätt. Absolut, det köper jag. Skådesgänget, ska vi ta... Vi har ju några återkommande. Det är ju då såklart Jakob Eklund som Johan Falk. Som ju är vår huvudrollsinnehavare även idag.
Ja, han är ju den som tar liksom störst plats i hela... Alltså det är ju han som är hela någonstans centrum som hela det här universumet spinner kring. Han är ju huvudperson i alla de här tre originalfilmerna. Och sen så får ju han ge namn åt resten av serien. Alltså, de heter väl Johan Falk och sen olika saker. Johan Falk, alla råns moder. Det är en fantastiskt bra titel, tycker jag.
Där vill man ju vara med, liksom.
Ja, vill vi se Johan Falk, alla råns moder från 2012,
nej,
tror du?
Nej. Men,
jag var lite sugen på att kolla på den annars.
Ja, om vi ändå eller... ska se en eller två av de som vi pratat om, så ja, då kan vi väl lika gärna ta den som något annat. Simon Jiberg.
Ja, men framförallt så ska vi se tiden. Johan Falk, Leo Gaut från 2009.
Oj, var inte de klara med
ju varandra? Vår favoritskådis återkomma som Leo Gaut.
Ja, det gör han absolut.
Nej, men Johan Falk är ju åtminstone, alltså han är ju den liksom huvudpersonen i hela den här filmserien.
Mm. Ja, verkligen, verkligen. Sen återkommer ju i... Flera av dem som har de större birollerna i Nolltolerans återkommer ju, men i väldigt små roller här. Man kan väl börja med den som jag tänker på som inte återkommer är ju, vad hette hon i förnamn? Rammel, var det Jacqueline Rammel?
Jacqueline Rammel.
Ja, som Jacqueline Rammel. Ja, hon är ju inte med alls i den här filmen. Jag vet inte om hon är med mer än någonsin.
Hon kommer att återkomma i senare Johan Falk-filmer.
Hon gör det. För det känns, hon var ju liksom kärleksintresset i början av första filmen, men sen tar ju Marie Richardsons karaktär över.
Ja, om inte jag minns fel här så kommer ju Jacqueline Rammels karaktär att återkomma som någon typ av fortsatt love interest för Johan Falk, att de har någon typ av relation på något sätt. Anja Månsdotter heter hennes karaktär för övrigt.
Så heter hon, ja, tack. Ja, hon återkommer tydligen till och med i tredje vågen.
Till och med så, hennes, tidigt. Så tidigt.
Ja, på hennes Wikipedia-sida var hon säger att hon är med där. Och sen i ett gäng från 2009, 1, 2, 3, 4, 5, 6 filmer står hon creddad som där. Så vet jag inte hur väl uppdaterad den här är. Ska jag ju villigt erkänna.
Men vi får ju se när vi kollar igenom alla Johan Falk-filmer.
Mm.
Vad tyst du blev.
Ja, jag kände att ett liv hade varit härligt. Och sen återkommer ju också, nu ska vi se, Fredrik Dolk är med i typ en eller två scener, alltså Kron.
Ja, det är en väldigt, väldigt liten roll han har.
Ja, den är miniatyrisk, så det skriker om det. Vi har ju också, nu tappar jag namnet här, pappa Skacke.
Hjulström som Sällberg. Ja,
är ju med också i ett antal scener, men ganska, han är väl med någon gång hyfsat tidigt och sen dröjer det länge för att han är liksom inte med där, där saker och ting händer, utan han är ju kvar i Göteborg.
Ja, men det känns ju som att han är med lite grann för att ha kvar Johan i det här gamla, att liksom göra kopplingen till den förra filmen, till Nolltolerans. Så, för det hade ju varit väldigt lätt att göra Livvakterna som en helt fristående film när man liksom i princip bara plockar Johan Falk från det förra sammanhanget och sätter dem i ett helt nytt sammanhang. Där han liksom, han börjar med att säga upp sig och sen så kör man Livvakterna och så har man ingen kvar av de gamla karaktärerna. Men här behåller man ju åtminstone huvuddelen av det gamla gänget i form av Helene, alltså hans... Ja. De är väl inte gifta, men hans tjej får de väl åtminstone beskriva som. Eller men
om jag ställer frågan, hade det varit bättre om de hade gjort ett clean cut, tycker du?
Nej, jag gillar ju det här när man försöker ha lite grann av en kontinuitet. Och att man inte bara klipper med det gamla. För att hade man gjort liksom ett rakt klipp och bara ha tagit med Johan Falk från det gamla och liksom ignorerat resten, då, alltså det, jag hade inte gillat det. Så jag gillar ändå, även om det blir lite så där i underkant, så tycker jag det är bra att man har med de gamla karaktärerna.
För de två som vi tänker på mer, det är ju Marie Rickardsson då som Helene och Hanna Alsterlund som Helens dotter Nina. Och jag köper nog till stora vad du säger. Jag tycker bara att de får ju i princip ingenting att göra. Man kastar in Helene på slutet lite sådär, att hon åker upp till orten där den befinner sig lite av... Hade hon varit en kompetent polisperson hade det varit nästan lite Deus Ex Machina, alltså att helt plötsligt kommer någon gudalik och räddar. Men här blir det bara, här ska hon som civilist köra upp och...
Nej, men jag håller med dig i det, att hon får för liten roll. Alltså det hade varit bättre... för det blir så tydligt att här vill Anders Nilsson och Joakim Hansson berätta en helt annan historia än i Nolltolerans. Och då funkar det inte riktigt med Helene i det sammanhanget. Man måste liksom plocka bort Johan Falk från sin gamla plats, alltså som polis i Göteborg. Man måste sätta honom i ett helt nytt sammanhang. Och då kan man inte plocka med Helene och hennes dotter in i det sammanhanget riktigt om man ska göra den filmen som Livvakterna ändå är, och som jag tror att Anders Nilsson och Joakim Hansson ville göra när de gjorde Livvakterna. Jag tycker dock att det är synd, för jag tror att Livvakterna har blivit en bättre film om man hade tagit med Helene och hennes dotter till det här nya sammanhanget på något sätt.
Ja, för innan vi går in på de nya så kan man väl ställa sig frågan, för jag satt länge och funderade på det, att var är de? Alltså var ligger... Perssonska huset, undrade jag väldigt länge. Sen får vi namnet, vad är det, Vargudden. Och då pratas också om Vänersborgspolisen och grejer. Så att det verkar vara en bit inåt.
Filmen är ju inspelad i Vänersborg och delvis i Trollhättan. Och Vargön ligger ju i Vänersborg. Så någonstans där uppe är filmen inspelad. Och det gör ju att alltså man plockar, sen är ju vissa scener i början är det väl inspelade i Tallinn. Också i Estland. Men man plockar ju Johan Falk ur sitt göteborgska sammanhang och sätter dem i ett helt nytt sammanhang när man liksom sätter dem i en småstad. Men det gör ju att det blir en helt annan typ av film på något sätt.
Och det kan vi återkomma till om vad vi tycker om det. Men jag satt länge och funderade på, för att det pratas en del om så här att men polisen är si och så långt bort och det finns en polisstation här och resten är annars är det en radiobil som finns 8 mil bort. Och det är som att de ska väldigt mycket ut på landet, men det är heller inte så lång tid för dem att köra från Göteborg. Så att jag vet inte om, visst, det är klart att det finns obygd i närheten av Göteborg, det är inte det jag säger, men det var väldigt vad det blev bonnigt snabbt, och ändå är det inte så bonnigt det samhället, för det är ändå ett liksom ganska det är ett riktigt samhälle, men det kanske också är lite ett svar på 90-tals och 1900-tals nedskärningar, att det var så.
Ja, alltså, jag tror verkligen så att här i Livvakterna så har framförallt Anders Nilsson en idé om att han vill berätta en historia om hur det offentliga samhället har svikit, hur polisen inte klarar av den nya brottsligheten och hur nedskärningar på det offentliga i allmänhet och på polisen i synnerhet någonstans har skapat ett otryggare samhälle och hur det framförallt då drabbar de mindre orterna. Anders Nilsson är ju själv från Kil i Värmland, vilket det ju refererades till i Nolltolerans, och jag tror väldigt mycket att det här är Anders Nilssons skapelse, att det är hans röst som väldigt tydligt berättar livvakternas historia i det här att småstaden och obygden, skulle han väl inte han själv säga, använda som begrepp, men att den delen av Sverige någonstans lämnas därhän när polisen skär ner och den organiserade brottsligheten liksom tar steg framåt.
Jag tror mycket väl att du kan ha rätt i det. Men vilka är då de nykomlingarna på skådisfronten som vi får in?
Ja, det är ju Skärgårdsdoktorn, inte minst.
Exakt, ja.
Alltså Samuel Fröler som spelar en barndomsvän till Johan Falk. Sven
Persson.
Persson är han heter. Mm. Och sen har vi ju Lia Boysen som Sven Perssons fru. Som ju är syster till Maria heter hon, va?
Ja, som vi faktiskt får se lite i någon flashback tror jag, va? Mer än på, eller får vi kanske
nej,
inte
jag tror inte vi får se någon flashback. Vi får se foton på henne även i livvakterna. Vi har ju sett henne på foton tidigare i Nolltolerans. Och Maria, som då är Jeanettes syster, var ju den kvinnan som Johan Falk var tillsammans med och som var gravid när hon omkom i någon form av smitningsolycka.
Exakt.
Där vi får reda på, och det tycker jag ändå man gör bra i livvakterna, att man berättar lite grann Johan Falks bakgrundshistoria, i att man får en ökad förståelse för Johan Falk i det här, att man får lite mer information om vad som hände med Maria, det här att han inte gick på hennes begravning. Man får lite mer information om Johan Falk som karaktär och vad det är som driver honom.
Ja, men det är absolut. Sen behöver inte man tycka att han är en sympatisk karaktär för det, men man får ändå information om varför han är som han är.
Jag tänker att just det att han är en inte alltid genom sympatisk karaktär gör att man gillar honom ännu lite mer.
Så kan det vara, absolut. Vi har ju en person som är med oväntat lite kort tid, Christer Henriksson.
Ja, jag minns när jag såg livvakterna första gången hur oerhört besviken jag blev att han blev skjuten så tidigt i filmen. Jag har ju egentligen alltid varit en stor beundrare och fan av Christer. Jag älskar Christer Henriksson. Jag tycker han är en fantastisk skådespelare i nästan allt han gör. Och jag tycker lite grann att man underutnyttjar honom i livvakterna.
Jag förstår vad du menar.
Så jävla tidigt.
Jag förstår vad du menar, men samtidigt tycker jag också att det kan vara en smart drag att man tar in en så pass etablerad skådis som ger oss en bas och en trygghet i att okej, den här personen kan vi lita på. Och så drar man ut honom så pass tidigt. Det gör att liksom osäkerheten för vad de här tyskarna ska kunna göra blir ännu starkare och ännu större.
Ja, jag hör vad du säger och jag är nog tyvärr benägen att hålla med dig.
Ja.
Det är jobbigt att liksom säga sådär att du har nog rätt i det. Just att det är ett smart drag av manusförfattare och regissör, alltså av Anders Nilsson och Herr Hansson, att använda sig av Christer Henriksson i den rollen. Just för att Christer Henriksson har väldigt tydligt den här pondusen, den här tryggheten. Man litar på honom. Och jag, återigen, minns när jag såg den första gången att jag kände att när Sven Persson och Jeanette liksom anlitar Mårtenssons bolag, alltså deras säkerhetsbolag, så tänkte jag, men vad skönt, nu löser sig allting, för Christer Henriksson är en person man kan lita på. Och så kommer de här tyskarna och liksom skjuter Christer Henriksson, och då rubbas, eller man drar verkligen undan mattan för mig som tittare av filmen. Så att absolut, det är, jag håller nog med dig att det är ett smart drag att göra på det sättet.
Mm. Alexandra Rapaport spelar ju Pernilla, som jag inte tror att vi får något efternamn på.
Nej, hon är bara vice vd för det här säkerhetsbolaget.
Hon, ja precis, till Henriksson. Hon är väl den sista, ja vi har ju Christoph M. Ort då, som spelar Liam Mann, alltså våran bad guy i filmen. en tysk skådis som jag tycker mig känna igen, vilket jag tror beror på att jag såg en film som heter Livvakterna för 20 år sedan, och det är därför jag känner igen honom. För jag har försökt hitta någonting han kan ha gjort som jag har sett, och jag hittar inte det. Så att, alltså något annat då.
Du har inte sett Die Welt in genom sommer från 1980 då, den tyska klassiken.
Det har jag inte gjort. Däremot så funderade jag på om han var med i en film som heter Die Welle, som är en tysk film som jag tycker är väldigt, väldigt bra. Men jag hittade inte honom i den rolllistan. Men han spelar ju då väldigt tydligt våran dåliga person i den här filmen.
Ja, han är ju framförallt, nu vet ju inte jag någonting om honom, så jag kan ju vara väldigt transparent med att jag sitter med hans Wikipedia-sida framför mig här nu. Att han är, verkar ju framförallt vara en tv-skådis. Alltså att han har ju väldigt många träffar där han gör olika roller i tyska och amerikanska eller engelskspråkiga tv-serier. Han har inte så många filmer på sitt CV, vad jag kan se. Åtminstone inte på sin Wikipedia-sida. Sen kan ju den alltid vara lite tveksam att använda sig som källa.
Ja, jag såg den tyska Wikipedia-sidan var betydligt bättre uppdaterad än den engelska. Och någon svensk har han inte ens, så att... Men jag tycker, ja, nej, det är väl den typen av skådisar utrikes ifrån som svensk tv, framförallt på den tiden, eller svensk film fick. Man fick inte in några stjärnor som kom hit liksom. Det var en avdankad Mark Hamill några år tidigare, för då var han någonstans på botten av sin karriär. Det var, jag såg den filmen Offside för några dagar sedan, från mitten av 00-talet. Där är ju Brendan Coyle med, som sen blev känd i Downton Abbey. Men liksom, han var ju inget stort namn då. Det är ju inte så att Sverige... Alltså, jag skulle säga att liksom, det finns någon tv-serie med Mikael Nyqvist och Dominic Monaghan som är med i, han spelar Pip, eller Merry i Sagan om ringen. Han är ju inte sånt namn som varje person kan. Och han är ändå en av de större, skulle jag säga, som svensk tv och film har fått till Sverige. Han har varit med i Sagan om ringen då, varit med i Lost-tv-serien och sådär liksom. Men vi får ju inte hit Brad Pitt och gänget liksom, så är det ju.
Så är det.
Ja. Kanske ska nämna... Ja.
Jo, vi ska nämna...
Rafael Magnus Edholm, eller?
Nej, jag tycker vi ska nämna Magnus Rosman som advokaten, ja. Fredriksson. Ja. Det är ju ändå, dels är det en karaktär som har ganska stor betydelse i filmen. Sen tycker jag att Magnus Rosman är en... underskattad skådespelare,
ja.
Ändå. Jag gillar verkligen honom. Jag kan absolut inte dra ur hatten någon roll sådär som jag tänker på att jag förknippar honom med. Men det är en skådespelare som alltid gör att jag tycker men jag gillar honom som skådis.
Han är tydligen mycket ljudboksuppläsare också, som jag förstått det.
Kanske är det som gör att han har en väldigt, väldigt behaglig röst.
Ja.
Jag tänker att det kanske är det som gör att jag gillar honom.
Ja, han har ju varit med i, han återkommer väl i några senare filmer om Johan Falk, åtminstone någon. Och har ju varit med i Rederiet och lite sådär. Så att han är väl en what's his face, skulle jag säga. Utan att vara någon.
Ja, det är lite
stor.
Intressant. Jag visste faktiskt inte om det förrän du sa det nu. Jag själv gick in på Svensk Filmdatabas här att han återkommer just i samma roll i senare Johan Falk-filmer.
Ja, jag har inte kollat. Är det samma roll han återkommer som? Det har jag faktiskt inte
kollat. Ja, det är samma roll. Det är som advokat Fredriksson han återkommer i även de andra Johan Falk-filmerna. Och det Fredriksson gör ju faktiskt att man blir lite mer sugen på att se de nya Johan Falk-filmerna just när karaktär återkommer, när det finns en koppling, åtminstone personmässigt, till originaltrilogin, tycker jag.
Det finns ju ända med Johan Falk, kodnamn Lisa, som också har så här Joel Kinnaman och Jens Hultén och Alexander Karim. Och
ja, Joel Kinnaman, han har ju en väldigt central roll i de senare Johan Falk-filmerna. Ska inte spoila för mycket här om vi ska se några av dem, men han spelar en väldigt viktig roll där faktiskt.
Ja, tydligen också regisserad av Charlotte Brännström, som är en svensk-fransk regissör som nu har gjort några avsnitt för den nya Sagan om ringen-serien här för mig också. Men har mest varit aktiv i Frankrike tidigare, men inte jag ut och bicyklar. Nej, men jag ville bara nämna sista namnen på liksom folk, karaktärer som är med rätt mycket utan att säga så mycket. Och det är Rafael Edholm och Örjan Landström som är två personer i den här livvaktstyrkan, då, om vi ska kalla dem så. För de är med hela vägen till slutet. Liksom, och är ju ändå, ja, men framförallt han som spelar Ralf, Örjan Landström, har ju en ganska viktig roll på slutet i upplösningen. Liksom.
Mm.
Och sen måste du känna igen också från kommissionen, va? Claes-Göran Turesson som Gunnar.
Ja, absolut.
Ja, som begär eldtillstånd i kommissionen.
Mm. Just det. Det hade jag faktiskt inte tänkt på förrän du sa det nu. Det har du helt rätt i. Det har du helt rätt i.
Jag ville bara nämna hans namn. Men ska vi nu då efter typ en halvtimme gå in på själva filmen?
Ska du eller jag göra hisspitchen den här gången?
Det ska du göra.
Då blir hisspitchen: Sven Persson driver ett konfektionsföretag med en del av verksamheten förlagd till Estland. Den lokala maffian... Nej, nu läser jag innantill från Svensk Filmbas.
Ja, du läste också blir... hela handlingen dessutom.
Nej, men det den handlar om, livvakterna, det är ju att Sven Persson har ett företag i Estland som är ansatt av organiserad brottslighet, så han anlitar någon typ av säkerhetsföretag. Det skiter sig, och det här nya säkerhetsföretaget som han har anlitat, de visar sig vara riktiga bad guys, som gör att han får massa problem på halsen. Och han anlitar ett säkerhetsföretag som Christer Henriksson är chef för, och Johan Falk blandas in i det här. Och sen handlar det om att göra sig göra sig kvitt det här nya tyska säkerhetsföretaget.
Ja.
Eller vad de nu är för någonting. För det antyds ju ganska öppet att de också är en del av den organiserade brottsligheten.
Ja, och det pratas ju redan i den här filmen, så nämns ju orden den tredje vågen av brottslighet, som ju då alltså nästa film kommer att handla om. Och att det ska vara lite det här att polisen tappar kontrollen, och att andra säkerhetsföretag eventuellt kliver in, men gör det inte med helt rumsrena
metoder. Jag tycker just att det där är intressant, att de redan i den här filmen, det är ju Christer Henrikssons karaktär Mårtensson som håller något litet brandtal. Där han pratar om de här tre vågorna av brottslighet. Den första vågen handlar om cigarett- och spritsmuggling. Den andra vågen handlar om beskyddad verksamhet. Och sen den tredje vågen om företagsövertagande.
Mm.
Och att man då kommer att kalla även nästa film kommer att heta den tredje vågen. Egentligen så är ju det, den här filmen handlar ju specifikt om den tredje vågen, alltså just företagsövertagande. För det är ju det som Nicolas Lehmann, det är ju det han är intresserad av, det är ju det han är ute efter. Han är ju ute efter att ta över Sven Perssons företag, att få först aktier i företaget och helt enkelt ta över företaget.
Tror du filmen hade gått bättre eller sämre om den hade hetat Företagsövertagandet?
Jag tror att den hade gått sämre.
Det tror jag du har rätt i. Ja, nej, men det är så, för först så vill ju Lehmann, alltså han anlitas ju mot att ta 20% av vinsten för det här estniska bolaget, som ju är bara en liten del av Sven Perssons imperium, eller vad man ska kalla det. Men han återkommer ju sen, eftersom att Sven Persson tydligen har lite moral och tycker inte att det är bra att gangsters skjuts ihjäl av andra gangsters. Mm. Så vägrar han att betala, och det är då som Lehmann beger sig till Sverige och pressa Sven Persson egentligen på hela hans företag till slut.
Men vi ska ju, vi brukar ju säga det här i början på varje avsnitt, vi ska inte ta det sen för sen, men sen så tar vi det ändå sen för sen.
Mm.
Men om vi liksom tar den första scenen och jämför introt i livvakterna med introt i nolltolerans. Vad tänker du där?
Ja, men redan där sätts ju tonen av att oj, det här kommer inte vara lika bra. Därför att introt i nolltolerans är pampigt och mäktigt. Och så här, ja, men det är så här, där
ja, introt
har vi...
i nolltolerans, det är 5+. Så kan
ja, faktiskt, det är det. Och där är det svepande vyer över Göteborg. Det är något nytt. Då var det väl ganska så här nytt och fräscht i Göteborg, alltså i svensk film. Det fanns inte så många som hade gjort det tidigare. Här får vi stillbilder över, som jag tolkade, Tallinn. Och en inte alls lika pampig musik. Det är också konstigt att det är stillbilder över Tallinn, för det är inte där som filmens stora drag kommer att utspela sig, utan det är bara som att just det, nu ska vi ha förtexter. Ja, men vi skickar upp en fotograf som tar 40 bilder av Tallinn som vi kan lägga
men
in.
Men är det verkligen musiken? Stillbilder? Är det inte att man filmar och sen så händer ingenting? För jag tänkte exakt samma sak som du tänkte där, nämligen, och satt och funderade, är det stillbilder? Så tittar jag jävligt noga i början och spolar faktiskt tillbaka, och då ser man det är någon typ av vindflöje som faktiskt rör sig.
Okay.
Så det är att man har filmat stillastående över vyer på Tallinn. Och sen är det en... ganska märklig musik.
Ja.
Som används, alltså det är någonstans musik som används för att emfasera att vi befinner oss i Östeuropa ja. På något sätt.
Och trots att då själva filmen sen efter en kvart, 10 minuter inte ska utspela sig där, och Nicolas Lemans karaktär är inte heller Östeuropa, han är, visst han är östtysk eller tysk i alla fall, men det är inte så att liksom, det är någon baltisk maffia som ska jaga dem, så att det sätter en ton på filmen som blir skev efter bara en kvart. Så nej, men visst, nej, det är klart att det inte är liksom någon som har gått upp med en vanlig fotokamera, men de hade tydligen inte råd med en helikopter den här gången.
Nej, men det känns nästan som att det är en vanlig fotokamera de använder sig av, för ja. Det händer inte så jävla mycket i de första vyerna över Tallinn. Och samma sak där, när vi ser introt till Nolltolerans, nu kanske vi, både du och jag, är färgade av att vi bor i Göteborg, att vi liksom omedelbart kan identifiera plats, att vi kan liksom omedelbart identifiera var vi är. Jag tror att de flesta svenskar kan identifiera att vi liksom flyger in över Göteborg. Mm. Men de första scenerna i Livvakterna, man fattar inte vart. Okej, man får en aning om att vi är i Östeuropa någonstans, med hjälp av musik och med hjälp av bilderna, så tänker jag, ja men det är väl Östeuropa. Ish. Men mycket mer än så är det ju verkligen inte.
Nej, precis. Och jag menar, jag tror på samma sätt som att de som ser den här filmen kan identifiera Göteborg. Hade det varit motsvarande inne vid Stockholm kan också folk identifiera. Och det, vi bryr oss om Göteborg i Stockholm. Malmö har kanske inte samma, sen när Kockumskranen inte är kvar, visst man, det är Turning Torso som är stor och står där liksom.
Jag tror att
det är klart att det finns landmärken
i
Malmö.
Ja, du skulle kunna använda dig över Sundsbron och liknande där det ligger exakt i Malmö. Så
ja, men det är ju nära.
Ja, Stockholm, Göteborg, Malmö. Flyger man över Borås så kunde man givetvis snurra runt Pinocchio-statyn.
Och fy vad deprimerande. Pinocchio-statyn. Herregud.
Den ska vi göra ett avsnitt om någon gång, tycker jag.
Ja, och sen är väl dörrmattan då också, eller? På Borås Arena, eller vad det nu kallas. Ja.
Badabam.
Ja. Men i alla fall, det här, ja, Sven Persson lämnar ju Tallinn där efter ett tag när han... Och det händer ju saker mot honom och hans företag. Innan dess har vi i och för sig då fått Johan presenterad för oss igen. Han tränar skytte och han ska få lite grann sin dom över det han gjorde i Nolltolerans.
Ja, och inte också det en väldigt, väldigt sådär generisk polisfilmsscen, att polisen står nere i liksom skjutträningen och skjuter. Och verkligen. Sen kommer chefen ner och knackar honom på axeln och säger att nu ska vi gå upp till... Eller nu ska vi göra någonting. Just det här att han står nere på skyttebanan. Det känns väldigt så här polisfilmsgeneriskt på något sätt.
Ja, men jag tycker verkligen också det. Och det hade det sen återkommit till att Johan i slutet av filmen prickskjuter ihjäl någon tack vare sin träning, så hade jag förstått det. Men det gör han ju inte på det sättet. Det är inte så att vi lägger märke till Johans skytte som något som han är särdeles excellent på. Men nej, vad tycker du om att vi måste få berättat för oss vilken dom han ska få? Ska inte det vara klart redan att men du har fått inre tjänst och du sitter kvar på inre tjänst?
Alltså det blir ju lite grann det här att skriva oss på näsan.
Ja.
Att man, de blir uppkallade till citat lilla mamma, slutcitat. Ja. Och att han får sitta där och skriva ramnummer på cyklar som har kommit in till hittegodsavdelningen. Det blir också så där tydligt, men man sätter fokus på att Johan Falk, utifrån det han gjorde i Nolltolerans, nej, han har inte fått liksom böter eller fängelse, men i sin arbetssituation så har han blivit degraderad ner till den lägsta. Vi är liksom på Evert Bäckström-nivå i hur långt ner vi är i hierarkin.
Ja, och enligt den där polischefen så skulle Johan Falks inställning leda till fascism. Jag vet inte om jag håller med om det, men...
Jo, det var... fascism. Det är rakt av fascism som kommer, som kommer bli konsekvenser.
Mm. Men sen är vi på en begravning, och det är ju då Samuel Frölers karaktärs pappa som har dött. Och här introduceras vi ju för liksom...
Hela gänget egentligen.
Ja, alltså vi får se Helene och Nina en snabbis, och de är mest hemma hos, om det är hos sig själva eller hos Johan, det vet jag inte.
Men det är inte samma lägenhet som i Nolltolerans i alla fall, noterade jag.
Nej, det är inte det, va?
Nej, det är en annan Nej. Lägenhet. De kan ju ja. Försöka bytt lägenhet däremellan.
Det tycker man ju.
Bostadskarriär.
Ja, precis. Men vi får se träffa Lea Boysens karaktär som vi snabbt får höra då var Johans före dettas syster. Sådär. Hon ser allmänt bedrövad ut. Vi får också träffa ekonomichefen Torbjörn som ändå får en hyfsat viktig roll också. I vad han gör.
Och Torbjörns fru ja. Med den här scenen också.
Precis. Men under begravningen eller under vakan vad det nu är så är det ju ett inbrott som begås på.
Ja, det är väl här någonstans som Johan Falk dras in i den här historien med Sven Persson. För på något sätt så är ju dels så har ju Johan givetvis koppling till Jeanette i och med att han var tillsammans med hennes syster. Men han, vad det verkar är ju också gammal kompis med skärgårdsdoktorn.
Ja, alltså de är ju Sven Persson. Ja. Ja, men de verkar vara gamla skolkompisar och även ekonomichefen. Det verkar vara liksom ett gäng polare, känns det som.
Mm. Och det som har hänt det är ju att det har varit någon typ av inbrott. Även om polisen som kommer dit, alltså den patrullerande, uniformerade polisen, inte kan se några tecken på inbrott, så är det ju saker och ting som har blivit sönderslagna. Bland annat ett fotografi av Sven Persson och hans far, eller va?
Ja, precis. Nej, Sven Perssons far och farfar.
Ja, det är så långt tillbaka till och med.
Ja, precis.
Och det finns inget negativ av den bilden, gör Sven Persson en väldigt stor poäng av.
Ja, den är inte heller så sönder.
Ja, det är väl innan vi kunde använda oss av Photoshop för att eventuellt fixa till en sån bild här det, 2001.
Ja, det är också en reva i den. Det går att om man ramar in den fortfarande har den på plats. Bilden är inte på långa vägar förstörd. Jag tycker att det är
så
väldigt
farligt tycker jag inte. Sluta lipa nu, skärgårdsdoktorn.
Ja, men säg, jag fattar det minne, men man ser fortfarande hela motivet. Det är ingenting som är borta. Det är en reva i den liksom. Alltså, rama in den och se till att göra det fint och snyggt så kommer det
se
jättebra
ut. Men någonstans det som händer här det är ju att vi får den här kontrasten. De uniformerade officiella poliserna bryr sig inte om det som har hänt mot Sven Persson utan de är tvungna att åka på någon typ av hustrumisshandel eller vad det är som de får larmat om när de är där. Ja. Och Johan Falk är ju där civilt och han beklagar ju sig över att men de kommer ju skriva av det här som ej spaningsresultat, eller spaningsresultat saknas eller vad man skriver det som i en rapport. Och det blir ju så tydligt att det är ju det som är den röda tråden som jag pratade om tidigare. Att det officiella Sverige har svikit de här. Att polisen kan inte göra någonting utan det man måste ta till någonting annat för att skydda sig mot den här nya organiserade brottsligheten, alltså den tredje vågens brottslighet.
Ja, för även om den här polisen att de framstår som lite smådryga och bara allmänt ointresserade så har de ju, man förstår ju liksom, ja, men ska vi stå här och ta upp saker när det pågår en hustrumisshandel och vi är den enda polispatrullen som finns? Det köper man ju liksom.
Att ja, men det är klart att det är en rimlig prioritering att åka på en liksom akut hustrumisshandel mot att stå att utreda det här inbrottet som inte, det finns inga tecken på inbrott. Alltså, ja, det är klart att man ser om man liksom tittar i lokalen, men det är ingenting som är uppbrutet, utan det visar väl sig att de har sågats in via taket eller någonting, eller är det hemma?
Nej, det är ett av hus. Ja, det är hemma sen hos någon. Men här kommer väl Rosman, alltså advokat Fredriksson, redan direkt här och säger att han jobbar för Lehmann och att Perssons företag inte gjort sin första betalning och istället så föreslår han då att betalning i aktier, att 20% av företaget ska föras över. Och att det blir någon deadline. Och sen får vi se på natten så är det någon som bryter sig in och skrämmer familjen Persson. Och det sätts en yxa i deras sovrumsdörr. Och polisen är där igen och inga tecken på inbrott. För det är där de har sågats in genom taket då. Vilket ju är märkligt att ingen ser det.
Man kan ju tänka sig att en yxa i dörren ändå borde få polisen att lite grann höja på ögonbrynen, tänker jag.
Ja, verkligen. Men Sven ringer då, Sven Persson vill träffa Falk och han, här visar sig Falk hur dryg han är, för han bara går hemifrån utan att liksom säga hej då till vare sig Helena eller Nina som bara, jaha, okej. Så att,
ja, alltså Johan Falk framstår som värsta jävla douchebaggen i den här filmen, rent alltså emotionellt och känslomässigt och i sina relationer och i sin relation till Helene.
Ja, nej, det är horribelt. Men en sak som jag inte fattar är, för att det är inbrott hos Sven och hans familj, och han, alltså det är Sven som vill träffa Johan, och de åker och gör det, och samtidigt får vi se en point of view att någon står och tittar på dem, och Sven förklarar om liksom hela Lehmann-grejen och allt sånt där, och sen så lämnar de parken och de ser att de är förföljda, och Johan lyckas skaka av sig genom att göra en farlig vänstersväng. Och helt plötsligt så kör de in i en isolerad... Alltså, missar jag någonting här? Eller vem har kontaktat Christer Henriksson redan här och nu?
Det är väl att Johan Falk sitter och bläddrar i någon typ av såna här visitkort och liknande när han är på... Jag vet inte om det är när han är på polisstationen och liknande. För vi har ju introducerats till den här idén om att anlita någon typ av extern utförare av säkerhetstjänster. Men just Christer Henrikssons karaktär och just det här säkerhetsföretaget har väl inte introducerats förrän att de åker in innanför grindarna. Nej, däremot men... så just det här att Johan Falk har, dels har han väl funderat på att byta jobb i och med att han är liksom placerad där nere i källaren.
Ja, han funderar på att flytta till Stockholm och sådär, och också blir anlitad av den här typen av företag. Men han, ja, det ville han ju inte till den början i alla fall. Men det jag tycker är märkligt är att det är Sven som kontaktar Johan här. Mm. Och sen är det Johan som har liksom... För han kan ju inte veta om på förhand att Svens familj ska bli utsatta den natten. Och vi har inte heller sett honom. Visst, vi har sett Johan B. Sellberg kolla upp Lehmann, och Lehmann säger att jag kan ju inte be någon kolla upp honom om inte jag har ett liksom spaningsuppslag eller någonting att gå på. Liksom.
Nej, men Johan, jag tycker men att Johan det är märkligt. Men han vet väl om vilken situation som Persson befinner sig i och att de har varit hemma hos honom i samband med det här inbrottet, och att de har slagit sönder, kastat det här fotot på golvet och slått sönder inredningen och liknande. Så han vet ju i vilken situation som Persson befinner sig, och han vet ju också just det här, alltså situationen med Nicolas Lehmann, hela den biten känner ju Johan Falk till. Så att jag upplevde åtminstone inte när jag såg filmen att det fanns någon logisk lucka här, även om nu när du säger det så är väl inte säkerhetstjänst AB kontaktat förrän de kör in på innanför grindarna.
Nej, för de är så jävla med på det. Och det känns som att Johan kör dit Sven Persson och dem utan att Sven Persson och dem vet vart de ska. Mm. Så att liksom, det är som att okej, Johan har kontaktat det här företaget som kommer kosta, 800 000 för Sven Persson. Och det har Johan gjort helt på eget bevåg för att han, visst, han kanske förstår att Persson kommer behöva det. Men jag tycker, för mig, jag saknar någonting här, tror jag. Sen visst, jag kan med egna liksom, jag kan lägga in det själv och få det snyggt och prydligt, men jag
men finns det inte en poäng i att man liksom bara kör in och får det här, för att det här säkerhetsföretaget liksom blir ju någonstans oerhört bärande i berättelsen. Det är ju omkring det som hela filmen egentligen kretsar. Jo. Så finns det inte en poäng i att vi bara Pam får det presenterat för oss på det här sättet, istället för att man får det gradvis introducerat i att men Johan ringer till Christer Henriksson och pratar med Christer Henriksson. Hej, Johan Falk här, kan du... Förstår du vad jag menar? Att ändå finns en poäng i att göra det här, för det blir lite grann ett överraskningsmoment för oss som tittare.
Ja, absolut. Men det känns som att det också blir ett överraskningsmoment för den som ska pröjsa nästan 1 miljon kronor för det. Och det är den luckan jag vänder mig mot lite.
Ja, det kan jag köpa. Det kan jag köpa just att Johan Falk inte har pratat med Sven Persson. Hej kompis, jag har kanske pratat med ett säkerhetsföretag här. Har du 800 000? Det har ju i och för sig. Ja. Det har nog inte Sven Persson råd med, så det är nog inte några problem med betalningen just där.
Nej, men det är ändå, jag tycker det är märkligt i alla fall. Och sen får vi också lite grann där ekonomichefen svarar inte på hela dagen. Och så här, ja, men efter en hel dag, och då kan ju vara faktiskt själv istället för att säkerhetsföretaget bara, nej, men vi skickar dit någon som vet vad de sysslar med här liksom. Och andra sidan så litar ju Christer Henriksson, han vill ju anställa Falk, så han litar ju på honom. Men jag tyckte också det var lite så här, ja, men det är klart att Falk ska åka dit. Mm. Bara för att han är huvudperson. Det hade varit mer rimligt om man skickat dit en grupp när en person som normalt sett man brukar ha kontakt med mer vad det verkar inte hörts av på en hel dag, och man vet att företaget är satt under press.
Då ja, hade men å andra sidan så handlar ju väldigt mycket i filmen om Johan Falks, och även i Nolltolerans så handlar det mycket om Johan Falks, alltså det han gör på eget bevåg, att han tar egna initiativ. Och jag tänker att det är någonstans ändå rimligt, eftersom det är han som är huvudpersonen, att man gör på det sättet.
Jo, men ja, men det är ju för att filmen handlar om Johan Falk. Jag tycker inte bara okej. Jag tycker inte att en story, okej, den här storyn handlar mestadels om den här personen. Därför blir det per automatik logiskt att den gör allt. Jag vill ju ha en logisk story där Johan Falk är en logisk huvudperson.
Ja, okej. Okay.
Men det beror på hur man ser det, absolut. Sen får vi lite kukmätartävling mellan Falk och Lehmann. För han, Lehmann är hemma hos Johan helt plötsligt.
Ja, eller hemma hos Helene möjligtvis.
Ja,
eller om de nu bor ihop, det är lite oklart. Ja, deras, det Helens och Johans relation faktiskt.
Ja, den är underlig. Mm. Falk försöker förhandla med Lehmann som ju inte är det minsta sugen på det, utan han har med sig två goons som står utanför och är stora och starka.
Noterade du förresten, jag gillar ju det här att försöka identifiera platser, för där är de ju någonstans i Göteborg. Alldeles uppenbarligen, och jag försöker alltid identifiera var befinner de sig, men det känns nästan som att de med kameraåkningarna medvetet försöker undvika att placera det här på någon specifik plats. Det vill säga, de använder sig inte i nolltolerans, så är det ju nästan hela tiden övertydligt var de befinner sig. Alltså det är ju jättelätt om man pausar i nolltolerans och ser, men nu är vi här och nu är vi här och nu är vi här.
Mm.
Men jag tycker att i livvakterna så gör man snarare en grej att försöka att inte visa var man befinner sig.
Ja, jag kan hålla med om det. Jag tycker det är väldigt tråkigt att vi liksom inte får några roliga Göteborgsplatser.
Ja, men vi skulle ju nästan kunna, alltså den skulle i princip lika kunna utspela sig i Borås for all I
know. Nu ska vi inte överdriva, men absolut, visst, jag förstår din poäng.
Såg du inte Pinocchio där i bakgrunden?
Ja, suck, denna Borås, detta förfall. Men jag håller med dig till 100%. Jag tycker att det är tråkigt att liksom det inte ges någonting. Sen visst, jag tycker inte heller att man ska slänga in liksom statyer av kända kungar bara för att heller. Jag ber om ursäkt till dig för det, för att jag vet att du gillar ju kungar.
Mm, men då blir ju den givna frågan, vilka tre kungar står staty i Göteborg?
Ja, men gud. Gustav II Adolf. Tre?
Ja, det är faktiskt tre. Jag lärde mig det inte för jättelänge sedan. Två är ganska givna, men den tredje är ganska svår.
Huh.
Gustav II Adolf är ju given på Gustav Adolfs torg, givetvis.
Ja.
Sen har du ju Kopparmärra.
Precis, och vem fan är det då?
Det är Gustav II Adolfs...
Nionde?
Ja, det är Karl IX, Gustav II Adolfs pappa. Den tredje tror jag inte du kan...
Var står den?
Den är uppe vid Näckrosdammen. Det är bara, jag tror att det bara är en byst.
Gustav den femte?
Ja, inte så långt. Gustav den tredje faktiskt.
Aha, okay.
Sen, jag hade ingen aning om att Gustav den tredje fanns som byst uppe vid Näckrosdammen innan jag av någon anledning sökte information om det. Och så noterade jag att det finns tre kungastatyer i Göteborg. Gustav den tredje, Karl den nionde, Gustav den andra Adolf.
Är en byst en staty?
Ja.
Det är det.
Jag har ingen aning varför jag sa ja, men ja.
Det var för att din poäng skulle hålla.
Med min auktoritet så säger jag ja.
Ja, vad bra. Nej, men i alla fall, Lehmann vill inte ge bort, han vill ha de pengarna han ska ha. Det är väl ganska tydligt. Och Helene säger ju sen till Johan att det är slut om han åker. Johan bara,
det är skit jag i. Fuck that shit. Ja.
Och här säger han ju också upp sig till Sellberg via ett mejl, vilket ju han tycker, Sellberg tycker är tråkigt.
Men och när nu det här säkerhetstjänst AB har blivit anlitat, så får vi en fantastisk bilkaravan på den svenska landsbygden till väldigt pampig musik. Kände du något speciellt inför den bilkaravanen, Gustav? Eller var det bara jag som reagerade med skuld- och skamkänslor?
Ja, ångest. Pur ångest. Nej, men jag tycker det är många scener här som är konstiga. Dels den är bara, okej. Okay. Och sen så, Perssons hem förstärks ju markant. Och säkerhetstjänst AB ska vara ett riktigt jävla... Ja, men det pratas ju om dem som att de är fantastiska. Och ändå kan Lehmann stå några meter bort med kikar och titta på dem när de installerar säkerheten.
Ja, det är ju lite taskig liksom, kontroll på området runt omkring. Ja. När han kan stå där och liksom spana typ 100 meter ifrån byggnaden.
Ja, och sen kommer det som för mig i den här filmen är motsvarigheten till Lenas son i kommissionen. Det här jävla medborgargardet.
Jag visste att du skulle ha det som liksom din favorithänget. Ja. Jag liksom, nästan så att jag skrev i mina filmanteckningar att det här kommer Gustav reagera på varje medborgargarde.
varför gör man så mot sig själva som Finn betraktad? För det roliga också, om vi hoppar fram till slutet, åtminstone en av dem, men som jag tolkade allihopa, blir ju också nermejade på slutet. Alltså brutalt mördade. Det här stackars gubbgänget som är liksom förvirrade. Ja, men det är som det här medborgargardet i som hoppar på Kjell Bergqvist i Beck-filmen liksom.
I Mannen på ballen.
Det är liksom, det medborgargardet är ju bättre än det här liksom. Jag tycker det är... Ja,
nej, jag älskar det här medborgargardet. Fy fan vad gulliga de är ändå, gubbarna. Nu måste tycker man ju ge dem. Nej, alltså ska vi helt seriöst nu i 5 sekunder. Jag hatar dem lika mycket som du hatar dem. Men nu när du pratar om dem så måste jag, känner ju värme och jag känner ju kärlek till dem ändå. Det måste jag ju säga. Fan, vad goa de är, gubbarna, ändå.
Jag blev...
Slå till min mikrofon här också.
Ja, jag blev fundersam där en sekund på om det typ är samma skådis. Någon av dem. Han med lite flintis. Jag vet ju inte vad han heter, den skådespelaren, så jag vet inte om han är med liksom i listan här. Men
vem är det du tänker på av dem? Den ledande i...
Nej, ja, en av de två ledarna kan man säga. Han med som Flint.
Ja, det är Dan Bratt heter han som skådespelare.
Okej. Okay. Det hade du kollat upp. Det var fan.
Nej, jag googlade upp det as we speak.
As we speak. Ja, precis. Men det, jag tror inte att det är nog inte han från...
Visste du att Dan Bratt för övrigt är gift med Louise Hofsten?
Hade jag inte en susning om.
Nej, vet du det nu?
Ja, well done Dan Bratt.
Ja, det lyckades han bra med.
Är det Louise Hofsten som har MS?
Nej, det är Jed Bartlett som har MS.
Ja, det också.
Apropå det förresten så gjorde jag... Jag såg... det sista avsnittet på säsong 3 på West Wing, typ igår kväll, Two Cathedrals, apropå det här med pampiga scener när en kortege med bilar åker, och jämföra det när Jed Bartlett åker till den här presskonferensen med den här bilkaravanen i Livvakterna.
Ja.
Fy satan vad Livvakterna inte står sig väl i den jämförelsen alltså. Kanske en jättekonstig jämförelse egentligen, men jag bara noterade det när jag såg sista avsnittet Two Cathedrals, att ja, det var bättre gjort.
Ja, säsong 2 och 3 av West Wing är väl något av det bästa som producerats på tv, skulle jag vilja påstå.
Ja, jag skulle nog säga att Two Cathedrals kan vara ett av de bästa avsnitten ever i någon tv-serie någonsin.
Jag är helt enig. Vi ska göra en West Wing-podd någon gång i framtiden.
Ska vi verkligen det?
Det ska vi faktiskt.
Ja, jag
helt för. Ska vi hoppa tillbaka till Livvakterna? För här får ju då ekonomichefen har ju sålt sin andel i företaget alldeles för billigt. Och här börjar ju då själva uppköpandet av företaget från Lehmans sida. För det är det som är ekonomichefens roll här. Att han cavear ju för Lehman. Helt förståeligt. Såklart ingen skam över honom, men de är liksom på väg att skaffa sig 51% av företaget, vilket då gör att de ska avsätta Sven Persson och ta hand om hela, ja, att på så sätt få sina pengar och mer därtill. Och vad gör Sven Persson då?
Ja, han gör ju någon bokföringsmanöver och flyttar tillgångar till något holdingbolag på Caymanöarna. Jag är extremt dålig på det här med företagsekonomi och kan inte riktigt redogöra för eller ens hänga med i de tekniska detaljerna. Men på något sätt flyttar han alla tillgångar från sitt, alltså det företag som Lehman håller på att ta över, det flyttas från personliga tillgångar från till något annat bolag som han äger 100% i-ish.
Exakt, mer detaljer än så behöver vi inte gå in, för det är precis det han gör. Han ser till att Lehmans övertagande blir meningslöst. Och vad gör Lehman då?
Ja, vad gör Lehman då? Det får du
han blir förbannad.
Ja, men jag tänkte att han gjorde något speciellt där som jag inte kommer ihåg i filmen, men han blir arg, han blir förbannad och levlar upp, kan vi väl säga.
Ja, det är ju då de accelererar liksom i hela, alltså, attackerna. När han inser att okej, det här...
Ja, det är ju det som är liksom den direkt utlösande orsaken till att Mårtensson blir skjuten.
Exakt.
Till exempel. Det har du rätt i.
Ja, för att Gunnar ringer helt förtvivlad och det är en skenmanöver då på att han binds fast på företaget för att få folk att åka dit. Och i själva verket så sker ju attacken då mot villan där dels Mårtensson skjuts ihjäl, Alexander Rappaports karaktär... tränare eller någonting, så hon kan inte göra så mycket åt saken där. Och ja, men lång historia kort, det slutar med att Lea Boysens karaktär blir kidnappad, alltså fru Persson blir kidnappad och kommer sen tillbaka och har ett colombianskt halsband runt nacken.
Och det jag vill är ju då bara för att stanna kvar lite innan vi går vidare. För just de här scenerna när Lemans gäng kommer till Perssons villa och skjuter Mårtensson och kidnappar Jeanette och hela den biten. Där har jag skrivit med versaler B-action, utropstecken. Att herre jävlar vad lökigt genomfört de actionscenerna mot, alltså i Wiesman Perssons villa. När Lehmann och hans gäng kommer med sina pistoler och skjuter. Alltså det är nästan skämskudde på de scenerna faktiskt.
Ja, jag tycker inte alls att det funkar inte väldigt bra. Jag tycker att det är smart hur Falk kommunicerar med Pernilla. Med att hon ska svara med... Det är roligt dock att han säger, är du där? Svara ja med två. Och nej. Men det blir ju logiskt sen när han ska ställa fler frågor.
Ja, men, absolut. Men just frågan reagerar du också på. Det blir lite smålustigt ändå, det får man ändå säga.
Ja, man hoppas ju på att någon tagning så har de tryckt tre gånger där. Så bara, är du där? Nej! Okej. Men de måste väl ställa den... Alltså, det blir fånigt om han frågar, är du där? Så får han svar. Och sen säger, svara ja för två. Och, två för ja och tre för nej. Det är enklare att ta det på en gång, trots att det blir en liten fjompigt svar först där då liksom. Men jag skäms också rätt jävla mycket över allt det här. Det kommer också ett väldigt uppenbart reklamavbrott. Ja, tänkte du på det?
Nej, det noterade jag inte.
Det är, jag vet inte om TV4 har varit involverade på något sätt i produktionen.
TV3 har varit inblandade i produktionen.
Ja, för jag tycker annars här... Det är verkligen så att Jeanette skriker och sen det är innan Falk och vem det nu är mer med i bilen där, kommer tillbaka till huset. Där blir det verkligen, det går till svart och sen hamnar vi hos Falk. Det är verkligen som att här skulle TV4s nyheter och 15 minuter reklam var liksom. Jag tyckte det var väldigt underhållande. För det,
men det är ganska intressant att du noterar det, för att jag tänkte på det när förtexten, eller om det är möjligtvis eftertexterna, just att TV3 är med som står där liksom i början på de som är med och finansierar filmen, och den har premiär på TV3 redan året efter, alltså 2002 så visas den första december 2002 så visas Livvakterna på TV3, det är första gången som den visas på TV, och sen så har den även visat även på SVT och TV4 därefter, men TV3 är den kanal som visar Livvakterna både 2002, 2003, 2004 och 2005, den visar den en gång om året. Det skulle kunna bli en sån här ny, skulle kunna bli en ny sån här Kalanka eller Ivanhoe tradition att visa Livvakterna. Men en intressant detalj också noterar jag när jag kollar på Svensk filmdatabas, det här hade man ju velat gräva i, det är ju att på bio så är filmen 112 minuter lång, men i tv-visningar så är den 108 minuter lång. Det betyder alltså att man har klippt bort 4 minuter från biofilmen, och då är frågan om den vi har sett på cmore.com är den 108 minuters eller 112 minuters varianten. Det får vi gräva i vid tillfälle, tänker jag.
Ja, bra. Och frågan är, det är inte bara liksom att det är typ extra eftertexter på
bio?
På bio. Alltså jag bara
spekulerar. Jag har svårt att se att det skulle vara 4 minuter extra eftertexter på bio. Det kanske är så att det är att man visar mer eftertexter på bio. Det har jag faktiskt ingen koll på. Det får någon kunnig lyssnare höra av sig till franbecktillbron@gmail.com. Jag tror aldrig vi har fått ett mejl till den mejladressen för övrigt.
Jag tror faktiskt inte heller det.
Någon får skriva någonting till franbecktillbron@gmail.com. Bara skriv hej Gustav i rubriken och skriv ingenting i meddelandefältet.
När jag går in på filmen här nu på min mobil så är den en timme 47 minuter och 30 sekunder.
Det blir alltså 60 plus 47, vad fan blir det? Det blir
107, alltså 108.
Ja, men det är ju då tv-versionen som vi har. Då är den alltså 4 minuter längre på bio.
Mm. Man undrar ju vad som har klippts bort, ja. Om det är någon actionscen eller något annat. Något som förändrar hela filmen. Det tror jag inte.
För tittar man på till exempel den tredje vågen. Jag bara tog det som jag hade öppet på i en flik på min webbläsare. Så är den 114 minuter både på bio och på tv. Så det är någonting som är lite lurt med livvakterna och TV3, visningarna på TV3. Kan det vara så att den har blivit censurerad på något sätt för tv-visning?
Ja, jag hittar ingenting på censuren.
Nej, jag kollade också där. Det finns ingen specifik notering om att någonting skulle ha klippts bort just från livvakterna. Det här är så riktigt jävla bra podd där du och jag sitter och gissar om någonting samtidigt som vi googlar på grejer. Våra lyssnare måste ju älska just de här segmenten.
Det tror jag verkligen. Det är det enda de vill ha. Pernilla blir ju inte glad. Hon får reda på att aktierna är värdelösa och skäller lite på Johan. Och vi får också veta att Lehmann har buggat Perssonska huset med utrustning som Ralf säger att han bara sett på bild förut, vilket är en gullig scen tycker jag. Men ja. Jeanette kommer ju ganska snabbt tillbaka, men då med det här kolumbianska halsbandet på sig. Så hon blir ju typ halshuggen om inte de får pengar inom en viss tid. Vad tycker du om scenen där trädet blir halshugget?
Jag tycker inte att det är så dåligt. Jag tycker ändå inte att heller. Jag tror inte att du skulle göra något sånt här att det var pajigt. Men jag tycker faktiskt att den är ganska bra. För den blir en ganska tydlig illustration om i vilken situation Jeanette sitter när hon har det här kolumbianska halsbandet runt halsen. Och att de då spränger ett litet träd en bit bort. För då får man veta om de försöker på något sätt ta av det här halsbandet eller göra någonting som är emot Lehmanns instruktioner, så boom, då kommer ju Jeanette att sprängas i luften mer eller mindre.
Ja, precis. Jag gillar den scenen. Jag minns den, för jag har inte sett om livvakterna förrän häromdagen på säkert sen jag såg den från början. Alltså för 20 år sedan. Jag minns den som senast kanske lite mäktigare när jag såg den på bio eller på tv. Men jag tycker fortfarande den håller helt och fullt här. För det, som du säger, det ger en väldigt tydlig bild av hur illa det kommer gå för henne. Att hon inte kommer må så bra. Och om man tar hela den, jag tycker att Lea Boysen spelar den förtvivlan ganska bra. Och när de sen, även om jag har problem med tidsangivelserna lite senare här, men när hon liksom går ut från sin dotter där och går in till hästen för att liksom någonstans, ja men det är där hon vill spendera sin sista tid när hon ska dö på det här sättet.
Men är det då rimligt att lägga sig bredvid sin favorithäst när man vet att hon ska sprängas i luften?
Jag tänker mig ändå att så här, det är ändå en halvtimme kvar då. Jag tänker att hon vill vara där och liksom...
Du tänker att hon går därifrån de sista minuterna? För jag noterade det och tänkte att om den här hästen är så viktig för dig, vilket den alldeles uppenbarligen är, då lägger du det inte bredvid den och låter den sprängas i luften samtidigt som du sprängs i luften. Men visst, det är ju en bit kvar, det är det. Ja. Så att det är nog inte helt ologiskt ändå.
Nej, jag tänker att hon inte vill sponsra McDonald's där, utan att hon kommer gå iväg och sprängas på eget initiativ, eller på egen hand.
Initiativ.
Så tolkar jag det i alla fall. Men jag vet ju såklart inte.
Nej, men jag tycker ändå det är en rimlig tolkning. Den håller. Det gör att min invändning faktiskt inte blir så relevant i sammanhanget trots allt.
Ja. Och något som Jeanette ger oss här inför upplösningen, det är två saker jag vill säga här. Dels att hon säger att det luktade fränt dit de tog henne, vilket ger effekt sen. Men sen är det också om Pernilla säger att det här har inte längre pengar för oss och att jag sätter tillbaka dina 800 000. Behövde vi ha det? Alltså så här, förtjänar inte de fortfarande betalt för det de har gjort? Även om det gått åt helvete. Alltså, jag vet inte. Jag tycker inte att filmen behöver att det blir personligt för Pernilla. Även om det kanske blir en viss logik i det med filmens absolut sista scen. Ja, men jag vet inte vad jag tycker att jag behöver det så mycket. För jag tycker redan att man förstår att det är personligt på hur hon reagerar när Mårtsson dör.
Det blir ju lite grann här en konflikt. Alltså, Pernilla vill ju avbryta egentligen. Hon vill ju gå till polisen redan tidigare. Och liksom avbryta alltihopa. Medan det är Johan Falk som driver på det här. Att vi måste fixa det här. Liksom. Han går ju utanför lagen. Det är ju det som blir hans grej. Han använder sig inte av de officiella kanalerna. Han använder sig inte av polisen för han inser någonstans att polisen i sammanhanget blir värdelös.
Jo, utan
han måste fixa det här på sin egen väg, på sitt eget sätt. Och återigen, jag tror det är tredje gången jag säger det här, men det är ju det bärande temat i filmen, just det här att man kan inte lita på det officiella samhället, man kan inte lita på polisen, utan man måste ta lagen i egna händer någonstans om man ska komma åt den här organiserade brottsligheten.
Ja, nej men ja, absolut, så är det ju. Så är det ju. Jag tycker bara, jag kände att jag kanske inte behövde den scenen. Men visst, jag köper den. Sen gör ju medborgargardet faktiskt skäl för att de finns någonstans. De är ju inte bara en comic relief. För de ringer ju till Kron och undrar vad är det för polisinsats som pågår här. Och han pratar sen med Sellberg, vilket ju gör att polisen kommer dit överhuvudtaget sen. Vilket ju någonstans ändå, ja, de gör ju inte så mycket nytta på slutet, men det gör ändå att vi får dit Marie Rickardsson och sådär sen. Så att, även om jag hatar medborgargardet, så är de ju inte helt, de är inte menlösa på det sättet att man bara kan ta bort dem och att ingenting i filmen behöver ändras. För då hade man på något sätt behövt få in den här kontakten på ett annat sätt. Så grattis medborgargardet, ni var inte meningslösa, ni är bara dåliga. Vad tycker du om mötet på Stadshotellet då?
Känns också ganska relevant för filmens utveckling när advokat Fredriksson, Falk och Sven Persson, alltså Sven Persson har ju bestämt sig för att han ska betala det som behöver betalas för att han ska få tillbaka, eller för att Jeanette ska få bli av med det här kolumbianska. Han har ju släppt hela den här att han ska behålla sitt företag och så vidare.
Ja, de ska få the code! Give us the fucking code! Förlåt,
nej, men problemet är ju att i och med att han har fört över alla de här pengarna till Caymanöarna, så är ju de oåtkomliga för honom där och då. Och han, för att liksom lösa hela grejen med Jeanette och för att hon ska bli av med det kolombianska, jag älskar att säga det kolombianska halsbandet.
Ja, det ligger gött i munnen.
Det ligger inte alls gött i munnen överhuvudtaget. så måste han ju föra över pengar där och då direkt. Och det kan han ju inte göra eftersom han har låst pengarna på Caymanöarna. Vilket gör att Johan Falk får använda, eller göra det han är bäst på, nämligen spöa folk som, alltså spöa buset, i det här fallet spöa en advokat inne på herrtoaletten på Stadshotellet.
Jag hoppas ju för Rosmans skull att de tvättade och städade rejält innan den scenen. För han blir ju verkligen nedskuffad i pisaren liksom. Det är ju, vilket ju, så här, det ger ju en rätt skön effekt i filmen. Bara, fy fan vad äckligt det är. Liksom, så här, Johan menar allvar här. Men för att han skriver ju över företaget, det är just cashen som är problemet, och klockan är 4 och Lehmann har ju tidigare varit väldigt sådär, deadlines är deadlines liksom, så att även om man kan tycka okej, klockan är 4 på morgonen där, kan inte på något sätt, om allt skrivs över utom pengarna, kan inte skjuta upp det här 5-6 timmar till tills Caymanöarna öppnar. Men jag förstår också att det är någonting man inte kan lita på, för Lehmann har inte verkat vara den personen innan.
Nej, han har ju jobbat åt Stasi tidigare. Så honom kan man inte lita på.
Det kan man inte alls. Men ja, just det. Pernilla också konstaterar ju att Lehmann och advokaten vet för mycket. Det kan inte bara komma från buggningen allt det här. Och konstaterar ju då att, eller Falk konstaterar väl det, och att det är ekonomichefen. Och han besöker honom och frun igen. Och får ju till slut ut en del information. Och här kommer ju också det som leder oss till upplösningen ut, nämligen att frun känner igen den här fräna doften som sulfat.
Yes.
Och det finns en sulfatfabrik, eller vad säger man?
Ja. Då har vi en av mina absoluta favoritminnesregler från högstadiet, nämligen sulfat luktar mat och sulfit luktar skit, fast tvärtom.
Ja, men för helvete.
Visst är det en bra minnesregel?
Det är ju den sämsta minnesregeln jag någonsin hört talas om.
Nej, men den är ju skitbra, för då vet man att sulfat luktar skit.
Fast man glömmer ju av det här, fast tvärtom.
Nej, sulfat luktar mat, sulfit luktar skit, fast tvärtom. Jättebra minnesregler. Lär dig den, alla ungdomar.
Och du är lärare och lärar ut det här fortfarande? Eller?
Nej, jag är inte naturkunskapslärare, så jag har aldrig lärt ut det här med sulfat och sulfit. Det är liksom inte riktigt mitt gebit.
Jag tänker att du involverar dig i det bara för att du är en besserwisser. Ja, jag tänker att du, ja, Gustav Vasa luktade sulfat. Ja, nej men vi går väl någonstans in. Alltså, Falk, Lehmann nöjer sig. Han skiter i cashen, han nöjer sig med företaget, så kan man väl säga. Och men bestämmer sig för att inte hjälpa till med halsbandet ändå, vilket ju är lite oturligt om man heter Jeanette Persson och har det här halsbandet på sig.
Vilket land förknippar vi halsbandet med?
Chile.
Det är ett kolombianskt halsband. Jag vill att du säger det varje gång du säger halsband, så ska jag säga att det är ett kolombianskt halsband. Det är viktigt för handlingen.
Jag googlade kolombianskt halsband.
Ja, det gjorde jag faktiskt, också.
Det kom mest guldhalsband upp. Jag tror att det här är en... Jag har inte gjort djupare research så, men om det här kanske är en påhittad grej. Ja, men en ganska... Alltså för den här filmen. Men jag gillar någonstans... Jag tycker det är ett fyndigt sätt att göra det på, liksom.
Ja, alltså jag stör mig inte allt förutom att jag tycker att det är jobbigt att uttala kolombiansk halsband. Det är nästan som en sån här kvistfritt kvastskäft. Att det ligger sådär kolombianskt halsband. Det är svårt att säga. Det är nog bara det jag stör mig på. Annars så funkar det jättebra i filmen.
Jag förstår inte vad du... Eller kolombianskt du har problem med.
Ja, men det är kolombianskt. Och sen så halsband. Det blir liksom ett stopp i flödet när du säger... Försök säga kolombianskt halsband snabbt en gång.
Kolumbianskt halsband?
Ja, men du uttalade ju inte det. Du hoppade ju över typ fyra konsonanter där på slutet.
Ja, men jag är ju människa. Jag förenklar ju.
Du kan ju inte fan inte prata rent, Gustav. Fan Nej. Att jag ska sitta och göra podd med dig som inte ens kan använda och artikulera bokstäver ordentligt.
Nej, det är jobbigt för dig är det. Jag förstår att du lider.
Det kliar nu i mina armveckar.
Ja, det gör jag ofta det när vi poddar.
Man måste använda och hitta någon jävla eksemkräm när vi ska göra från Bäckdebron, tror
jag. Ja, någonstans här, nu går vi in i slutfasen. När Pernilla, heter hon inte alls, när Jeanette går ut till hästen, så är det en halvtimme kvar på Helenes halsband. Tror du på den tidsramen?
Nej, den är ju helt jävla orimlig. Ja. Rakt igenom, det funkar inte överhuvudtaget.
Jag stör mig.
Ja, men ingenting i den tidsramen funkar ju. Nej. Det är så mycket som skaver där. Och jag brukar ju inte ha problem med att detaljer inte funkar. Jo, det har jag visst. Jag har problem med detaljer hela tiden. Det är lite det som är min USP, att ha problem med detaljer. Alltså jag skulle kunna tänka mig flera gånger att det liksom inte funkar.
Nej, men jag tycker verkligen att så här, en halvtimme härifrån... Med allt som ska hända. Jag stör mig ju på filmer och serier som inte kan använda sig av... Är det 30 sekunder? Ja, men gör inte att det är uppenbart att det ska ta 2 minuter. Är det 30 minuter? Ja, men det hade inte gjort någon skillnad om det var en timme. Alltså sådär kvar på den. För liksom spänningen. För en timme också när du har ett halsband som dödar dig. Det är också ganska illa. Så att mig stör det väldigt mycket för att det händer så himla mycket och de ska flytta sig och den ska springa sen och det ska ditan och ditan liksom. Så att det stör mig väldigt mycket att man gör så.
Ja, och det är väl någonstans också här enligt min mening så kommer vi in i det kanske absolut svagaste partiet i hela filmen, nämligen upplösningen. Mm. För då klär ju sig Johan och Pernilla och Ralf, den tredje karaktären heter, i någon typ av paintball-utrustning.
Ja.
Och ska ge sig in där och skjuta, få ta tag på den här vithåriga mannen, för den vithåriga mannen är den enda som kan koden. Och honom måste de ta levande. Hela upplägget, hela slutfasen, hela den sista liksom delen av filmen tycker jag den är riktigt, riktigt, riktigt dålig.
Ja, om vi tar det lite i ordning, för att Helen kör bil och ser lämpligt nog Johan stå på en kyrkogård. Det visar sig att han står vid Marias grav. Och han är liksom, han har ju någon form av mindre psykos eller någon ångest.
Ja, det känns också där. Det är också en sån där scen som känns jättemärklig och lite grann out of character för Johan Falk. Det är klart att han kan drabbas av dubier och även han kan få en ångestattack eller bli liksom bortkopplad från verkligheten. Men jag tycker också den scenen känns också lite så här malplacerad i sammanhanget.
Ja, jag tycker det också den är konstig. Och sen advokaten Rosman får ändå visa att han har lite samvete, för han lämnar över väskan med alla påskrivna papper till Lehmann och säger att det var någonting om en bomb, och Lehmann ser till sig att han inte ska bry sig. Så där får vi någonstans veta att Rosman har lite samvete, även om han inte gör någonting åt saken. Och vi får veta att Lehmann är en ännu mer, han är ju bara liksom en kallhamrad person liksom. Men sen så lyckas ju Falk, tack vare att han har ju snott Fredrikssons telefon när han misshandlar honom, och där lite senaste ringda nummer hit och dit, och helt plötsligt så får de fram sulfatfabriken, och det är där då med 20 minuter kvar ska de skynda sig dit och sen ska de spela paintball med riktiga gevär liksom. Och det är här först då sen som medborgargardet är där först, då blir ju verkligen, ja men de blir ju ihjälskjutna med automatgevär.
Mm.
Vi ser bara personen som skjuter dem, men det är ju det som händer. Och det är bara, men och det är det här jag tycker, att när man liksom inte har någon respekt för människoliv på det sättet i en film, för det skulle vara, det är ju en jättehemsk sak om man tänker på det. Att här är det ett stackars liksom medborgargarde som tänker sig att de ska skydda sin by mot cykeltjuvar och liksom, ja, epatraktorförare tänker jag liksom.
Mm.
Och så hamnar de i den här och blir ihjälskjutna, och sen ska vi inte bry oss om det någon mer. Det är liksom... Där tappar filmen seriositet för mig, tyvärr.
Ja, det blir något lite konstigt som inte riktigt rimmar med filmens övriga. Och framförallt så rimmar den väldigt illa med nolltolerans, som man ändå ska se en kontinuitet i den här liksom, i filmskapandet.
Ja, men och Pernilla headshotar någon bad guy liksom, som att det är tv-spel.
Ja, men det, jag tror att det är det här jag menar, just att det blir så orealistiskt de sista scenerna. Det passar överhuvudtaget inte in i filmens övriga tematik. Att man ska komma ihåg, alltså, även om Johan Falk, att det pratas om honom att han har specialistutbildning och liknande, så är han ändå en ganska, ja, men han är en ganska vanlig polis i nolltolerans, och han har varit en ganska vanlig polis, förvisso med samarbetsproblem och lite det här Dirty Harry, att leva utanför lagen, hela den biten, men det han gör här nu på slutet, och det som Pernilla och det som Ralf gör när de klär sig i den här paintball-utrustningen och liksom skjuter folk hit och dit, men det blir något väldigt, och då är vi återigen, då är vi i den här B-films action-fällan någonstans, man faller, jag tror att Anders Nilsson lite grann faller tillbaka i den här Mats Helge Olsson-fällan. Mm. Att han litar lite för mycket på det arv han har med sig från Mats Helge Olsson, som vi ju pratade om i förra avsnittet, om ni inte vet vad vi pratade om just nu.
Ja. Ja, nej men Lehmann har inte koden, så att Falk får tag på honom hjälper inte så mycket, utan det är den här blonde snubben som också så här, visst vi har sett honom tidigare, men att han ska ha en liksom... Han är inte uppbyggd som att han ska ha en större roll än någon av de andra goonsen. Det tycker jag också blir lite fånigt. Liksom. Visst, man har gjort honom blond för att man sen ska kunna skilja ut honom. Det är väl typ det. Liksom. Mm. Men Ralf hittar ju honom och tvingar Jeanette och Sven att kuta dit. Och så han klovar han fast Blondie, som jag kallar honom, vid Jeanette. Mm. Och ändå bestämmer han sig tysken så här för att skjuta Ralf en gång bara. Alltså, det är också en helt onödig scen. Mm. Liksom. Ja, men han lyckas såklart på 11:59:58 eller vad det står.
Det står lyckas... exakt 11:59:58, för det har jag skrivit i mina anteckningar.
Ja, okej. Okay. Ja. Och Sven har ju hamnat i kamp med en annan goon, och han skjuter ju någon precis vid tolvslaget där, och Falk bara, vad fan, det här var ju ingen bomb eller det där liksom.
Vad fan?
Ja, ja.
Vad fan? Och den scenen där Sven Persson skjuter, den känns också sådär lite märklig. Varför är den scenen med på det sättet som den är med?
Nej, men det är som för att man inte vill ha Sven där med Jeanette på något sätt. Men jag tycker det, jag fattar inte riktigt poängen med det.
Mm.
Men Blondie lyckas ju försvinna iväg, och de försöker ju, och med Jeanette ändå. För det, vi har ju en sista, det här försöket till en överlämning. Där Falk ska låta Lehmann gå, och där Blondie har klätt ut sig själv till fånge, och att Jeanette skulle vara honom då liksom, för att försöka stanna med någon vapenöverföring. Och här får vi igen då se att Lehmann bara är en bad guy, för Johan lyckas ju skjuta Blondie. Mm. Skadeskjuta honom. Men när Blondie sen tänker att han om någon annan ska skjuta ihjäl Jeanette, vilket jag inte heller förstår varför han riktar vapnet mot henne, då skjuter Lehmann ihjäl Blondie och går iväg. Och Falk låter honom gå. Så att liksom, för mig känns det som att vi saknar en kvart av filmen där vi får reda på att den här blonde saken har en annan story på något sätt. Och att han har sin egen agenda. Men det vet vi ingenting om. Så nej, det saknar jag på slutet.
Mm.
Och så ska vi ta det absolut sista som händer. Pernilla...
Ja, just det, att Pernilla skjuter Lehmann som en hämnd för att Lehmann är ansvarig för Mårtensson. Det är det jag tänker.
Ja.
Och förstår det som är hennes motiv till att skjuta Lehmann. Som ju är någonstans en typ av nästan familjefar där i den sista scenen. Han sitter, vad jag förutsätter är hans egna barn. ja. Och sin fru. Och sen så går han ut för att han ska göra lite business. Och sen så kommer Pernilla och skjuter honom.
Det är så jag tolkar det också. Och det innan har varit så att ingen vet vad han är. Han är inte registrerad någonstans. Och helt plötsligt så har Pernilla lyckats hitta honom. Och skjuter då ihjäl honom i något garage där liksom. Och sticker iväg. Och sen är det roll credits så att säga, och filmen är slut. Vi får veta att allt har gått bra med företaget, ekonomichefen får tillbaka sin tredjedel och la 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 liksom.
Ja, det blir en sån försoning, alla är glada, alla älskar varandra förutom Pernilla som inte älskar Lehmann utan skjuter honom istället.
Ja, men där är vi klara med livvakterna.
Mm. Känns skönt.
Ja. Om du vill sammanfatta dina intryck och känslor?
Det är att jag tycker att den här är väldigt mycket sämre än Nolltolerans. Och jag förvånades när jag såg den nu. För jag såg ju den när den kom. Jag vet inte om jag såg den på bio eller om jag såg den på tv när den kom. Men jag såg den där i början på 2000-talet. Så det är ju nästan 20 år sedan, eller kanske till och med 20 år sedan som jag såg den senast. Men när jag har sett Nolltolerans och Livvakterna ganska liksom direkt efter varandra nu, så slås jag av hur stor skillnad det är mellan Nolltolerans och Livvakterna. Inte bara i hur bra jag tycker att den ena är i förhållande till den andra, men också det är så stor skillnad i berättande och vilka typer av filmer de är och i skådespel. Det är så väldigt mycket som skiljer Nolltolerans från Livvakterna.
Ja, nej, men för mig känns det verkligen som att Anders Nilsson och Joakim Hansson var ju inga liksom, de var ju inte väl etablerade själva om man säger så, före det här. Ja visst, Joakim Hansson har varit med som producent på Jägarna och 9mm och lite sådär, men jag tror att Nolltolerans är det första manus som har filmatiserats som han har varit med och skrivit. Och för mig känns det som att de kan ha jobbat på Nolltolerans länge och verkligen det var liksom det som var babyn och sen blev den bra och då bara ville filmbolaget ha en uppföljare och den ville vi ha inom 2 år och då blev det istället för att ha 4-5 år som de kanske hade behövt för att skriva ett riktigt bra manus. Jag gissar ju såklart bara vad gäller tidsramen, men jag tror du förstår min poäng. Att istället för att då mindre än 2 år efter att Nolltolerans kom ut ha premiär på den här filmen. Alltså manusskrivande är en sak som tar tid för att det ska bli riktigt, riktigt bra. Och man måste göra saker och man måste skriva om och kill your darlings och sådär liksom. Det känns som att de inte hade riktigt tid med det den här gången och det lider filmen av.
Nej, men jag tänker också så här att Nolltolerans blev ju verkligen en jättestor succé. Alltså den fick ju, den vann väl inga guldbaggar, men den blev åtminstone guldbaggenominerad som bästa film. Och det är ju flera av skådespelarna i Nolltolerans som blev guldbaggenominerad. Och jag håller ju den som en av de absolut bästa svenska polisfilmer. Jag tycker ju på riktigt att den är fruktansvärt bra. Mm. Alltså i både skådespeleri, manus, regi, scenografi, alltså allting. Det är så oerhört mycket som är bra med Nolltolerans. Och jag tror att problemet blev där att Nolltolerans blev en sån stor succé och då skulle man göra en uppföljare och då fick Anders Nilsson och Hansson fria händer att göra vilken film de ville och då gjorde de den filmen de egentligen ville göra för att jag tycker att Livvakterna lite grann känns som en Mats Helge Olsson-film. Mm. Det är lite grann, ja, men det blir en B-action, framförallt återigen slutscenerna i filmen. Och även det här när Lehmanns gäng ska ta sig in och när de skjuter Mårtensson och när de går in i, eller försöker ta sig in i Perssons villa, att det blir så jättemycket B-action-scener som känns så onödiga att de, nej men alltså de sänker filmen. Jag tycker att det är filmens stora svagheter, att actionfilmerna är så pass dåliga att man inte litar på dem. De känns pajiga och det förstör lite grann av helheten för filmen för min del.
Ja, nej men jag håller med dig. Jag tycker att det är väldigt intressant att jag kollar på Nolltolerans här på IMDb. Ligger på 6,3 om inte jag ser fel. Nej, 6,5 nu, okej. Okay. Medan Drivvakterna hade 6,4. Men det var en cashad sida jag fick upp först. Så enligt IMDb och folket där så är det ingen större skillnad i kvalitetsdropp. Men jag tycker att det är ganska ett uppenbart sänk i kvalitet också. Mindes att jag tyckte bättre om Livvakterna än vad jag nu gör. Så tråkigt att somna på det sättet. Att, ja, att man tappar lite grann intresset för den. För att det är för mycket här som är för dåligt. Och jag, antingen är det som du säger att de fick för fria händer kanske. Eller så är det ja, att tiden var pressad eller något annat.
Ja, alltså både du och jag gissar ju här i vad det är som ja. Är orsaken till att filmen enligt vår mening är sämre än Nolltolerans. Och det är ju podden från Bäck till Brons officiella hållning att Livvakten är en sämre film än Nolltolerans.
Mm. Vill du att jag ska sätta ett betyg först eller vill du själv få göra det?
Nej, jag kan sätta mitt betyg. Jag landar, jag satte ju en femma på Nolltolerans.
Ja, du var generös där.
Ja, jag var, nej, men det är inte bara generös. Återigen, jag tycker på riktigt att det är en av de absolut bästa svenska polisfilmerna ja. Som har gjorts. Den är ju fan uppe på nivå med Mannen från Mallorca. Inte riktigt, men nästan faktiskt mm. i min väldigt högst subjektiva värld. Jag tycker att Livvakterna är väldigt, väldigt mycket sämre. Och någonstans så blir det ju att jag sätter betyg på Livvakterna i relation till Nolltolerans. Jag kan ju inte sätta betyg på Livvakterna som en film för sig. Utan jag, någonstans, jag är... Alltså det blir att jag relaterar den till Nolltolerans. Jag tycker inte att den är så dålig så att jag sätter en etta på den. Så klappkass är den inte. Det finns en hel... Framförallt tycker jag Lia Boysens karaktär. Och Lia Boysen tycker jag gör en jättebra. Jag tycker att det är hon som i någonstans lyfter hela den här filmen. Jag tycker hon är jättebra som mm. Jeanette. Och jag tycker även att Samuel Fröler i rollen som Sven Persson är bra. Och Magnus Rosman som den sliskiga advokaten är bra. Men jag landar ändå på en tvåa som slutbetyg för filmen.
Jag landar på samma betyg. Jag är inte lika exalterad över Fröler som du verkar vara. Jag tycker inte
det är inte så att jag tycker att han är absolut. Men jag tycker att han gör en habil insats. Så kan vi säga.
Ja, jag tycker att jag gillar Jakob Eklund. Tycker han är mer stabil i sin roll utan att glänsa. Sen tycker jag att som du säger också, Lia Boysen är den som gör bäst ifrån sig. Och Rosman i sin förhållandevis lilla roll är också underhållande. Men jag landar också på en tvåa. Jag satte ju en fyra på Nolltolerans. Och tycker att det är inte liksom polismördan dåligt. Men det är en väldigt mycket sämre film än, än Nolltolerans.
Mm. Vi är väl klara då med Livvakterna.
Ja.
Och tittar framåt 2 veckor. Och inser då att vi ska prata om den tredje vågen. Mm. Vad är den tredje vågen, Gustav?
Det är ja, en brottslighetshärva. Helt ärligt så minns jag ingenting av plotten till filmen den tredje vågen.
Jag tänkte mer i och med att de har pratat om den första och andra och tredje vågens brottslighet. Ja. Att den tredje vågen då är företagsövertagande.
Ja.
I och med att de spoilar lite grann vad den tredje vågen är redan i Livvakten.
Ja, jag tänkte att våra lyssnare har redan hört det så att jag inte behövde gå igenom det igen. Men absolut,
det är... Det var ju andra sidan typ 1 timme och 20 minuter sedan vi pratade om det. Så att de kan ha glömt det vid det här laget.
Ja, om vi pratar på en stund till så blir detta vårt längsta avsnitt någonsin. Det tycker
det är
jag
ganska fascinerande ändå. För att vi har inte pratat så jävla mycket om filmen trots allt.
Nej, sant. Men ja, nej, men tredje vågen, den tredje och sista delen i den här trilogin då på något sätt, även om det inte är en trilogi som börjar med någonting i början av första filmen och som sen får sin upplösning i den tredje, så är det ändå, det här räknas väl som en trilogi och att de andra Johan Falk-filmerna kom senare liksom.
Absolut, för att de som kommer sen på vad är det, typ 2006 eller 2009 eller vad fan det, de heter ju Johan Falk och får en helt annan inriktning. De här tre originalfilmerna, jag tycker absolut att vi kan se dem som en del i en trilogi. Och den tredje vågen, den kommer ju utspela sig i, du kommer inte ihåg vilken europeisk stad det är, men det är ju i, jag tror att Sällberg börjar jobba på Europol.
Ja, det känns alltså Holland.
Holland kan det vara, det kan vara Tyskland också, jag har faktiskt inte, jag kommer inte ihåg. Haag. Nu börjar jag skrika här i mikrofonen. Det är nog dags att vi avslutar det avsnittet innan jag blir...
Tredje vågen spelades in i London, Haag, München, Dunkirk, Grevenmacher, Harwich, Göteborg, Hoek van Holland. Bra namn. Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla, Belgien och Schweiz.
det kan inte bli dåligt där, känner jag direkt.
Nej, jag hoppas du har rätt.
Vad vill du att jag ska quizza dig på angående nederländsk och belgisk historia i nästa avsnitt?
Absolut ingenting. fotboll. Ja, vilket nummer hade Johan Cruyff, kan du fråga?
Det kan jag fråga. Absolut. Ja. Nej, men det blir någonting om holländsk och belgisk fotboll i nästa avsnitt.
Det tycker jag låter jättebra. Mm. Men tills dess finns vi på diverse sociala medier. Ni kan mejla oss på franbecktilbron@gmail.com. Du heter Maxelsson på Twitter med ett S. Jag heter Gustav Brink med CK. Instagram, sa jag det. Från Bäcktilbron.
Du sa att vi finns på diverse sociala medier. Ja. Vi är väl i ärlighetens namn inte jätteaktiva på sociala medier. Men ibland så lägger vi upp lite bilder från filmerna som vi pratar om.
Ja, du la upp, det var någon Sverre som fyllde år häromdagen som du uppmärksammade.
Ja, Jan Sverre och Oskar Lucena och Rigio fyllde år igår från till när vi spelar in.
Ja, typ 17, i
17 januari så fyllde han typ 78 år. Så han var gammal, den gamle, den gode Jan Sverre och Oskar Lucena och Rigio.
Oj, shit ja, han är ingen purunge längre det. Ja, skit i det. Vi försöker uppdatera när vi känner för det. Annars så får ni lyssna på poddarna när de kommer. Nästa avsnitt om 2 veckor så får ni ha det så bra tills dess.
Hej då!